Aposteln Paulus och hans missionsresor var rubriken jag först fick. Det är det jag har arbetat utifrån. Och det här är ju frälsningshistoria, får vi tänka på först och främst. Det är så här ordet har gått ut i världen och till slut kommer till oss också. Så vi får med tacksamhet studera det här ämnet. Aposteln Paulus var ju inte apostel från början. Han var ju farisé och förföljare av församlingen. Han nämns första gången i Stefanus, stenas till döds. Och sen fortsätter Paulus själv och förföljer församlingen tills han möter Kristus på vägen till Damaskus. Och det är med det i bagaget som Paulus är speciellt utrustad för sin tjänst. Han har varit farisé, motståndare till den kristna tron. Han har försökt vinna rättfärdigheten på lagens väg. Han vet hur långt man kan nå där. Och samtidigt som han har varit den mest rättfärdige, så har han varit den största syndaren. Han har förföljt Guds församling. Försökt få människor att avsäga sig frälsningen. Men jag mötte barmhärtighet för att Kristus Jesus skulle få visa hela sitt tålamod. Först mot mig, som en förebild för de som skulle komma till tro på honom och få evigt liv. Han var också en lärd man. Han var skriftlärd. Han kunde sin bibel. Han kunde också de rabbinska utläggningarna som ofta stred mot bibeln, men som han behövde bemöta i sitt arbete. Och han kände till den grekiska kulturen. Så genom sin försyn så hade Gud utrustat aposteln innan han kallade honom. Direkt när han blev omvänd så började han förkunna i synagogan i Damaskus. Och efter ett tag så beslutar sig judarna där för att göra sig av med honom. Så han får firas ner längs muren för att kunna komma ut från Damaskus. Paulus skriver ju senare, han har tidigare förföljt församlingen och nu är han själv förföljd. Nu är han kristen. Han skriver senare, som det var då, att han som var född efter naturens ordning förföljde den som var född i kraft av anden. Så är det också nu. Och det kommer gå igen i Paulus missionsresor. Den första resan gör han tillsammans med Barnabas. Och det har att göra med att Barnabas är den som för honom till apostlarna. Församlingen i Jerusalem är ju rädda för Paulus. De känner honom som förföljare. Men Barnabas tar med sig Paulus till apostlarna och berättar vad som har hänt. Att Paulus har förkunnat frimodigt i Damaskus. Men i Jerusalem så bestäms judarna för att döda Paulus. Så att han blir sänd till Tarsus, sin hemstad. Och därifrån hämtas han sen av Barnabas. När Barnabas arbetar med hela missionen i Antiochia. Och det är från Antiochia som första missionsresan utgår. Det är där lärjungarna först kallas för kristna. Den första resan gör de tillsammans med Johannes Markus. Och de reser först till Cypern, som är Barnabas hemtrakter. Jag har hittat dem här på nätet, men de är lite hjälp för att få lite översikt på hur det ser ut. Från Antiochia och till östra Cypern. Och där predikar de i synagogan. Och sen reser de till västra Cypern. Och på Cypern är det relativt odramatiskt. De möter en falsk profet som talar emot dem, och Paulus gör honom blind. Men förutom det så är det inte så mycket dramatik om man jämför med det som händer senare. När de når fastlandet, de kommer till Perge, då lämnar Johannes Markus dem. Så han är bara med på Cypern. Och så fortsätter de norrut. Vi kan se till Antiochia i Pisidien. Och här börjar motståndet på riktigt. I de tre nästa städerna så får de lämna på grund av motstånd på olika sätt. Det går först bra i Antiochia i Pisidien. De får ordet i synagogan och förkunnar Guds ord utifrån frälsningshistorien. Hur Gud utvalde fäderna, gjorde dem till ett folk, befriade dem från Egypten och gav dem Kanaans land. Och så småningom David som kung. Och nu har från Davids efterkommare frälsaren kommit. Nu har Gud uppfyllt löftet som han gav till fäderna. Så folket tycker att det här är intressant. De vill höra mer nästa gång. Nästa sabbat. Och då samlas nästan hela staden för att få höra. Då blir judarna avundsjuka. Så de hånar dem och hetsar upp de förnärma kvinnorna som vördade Gud. Och de ledande mannen i staden. Och så driver de bort Paulus och Barnabas. Men det står också att hedningarna kom till tro. Alla som var bestämda till evigt liv. Och Herrens ord spreds över hela området. De fortsätter till Ikonium. Det är österut. Och där händer samma sak. De går till synagogan. Och många kommer till tro. Både judar och greker. Men de som inte tror, de hetsar upp hedningarna. Så att de stannar där en längre tid. Men de får reda på en plan som både hedningar och judar har. Om att misshandla och stena dem. Och då flyr de till Lystra och Derbe. Vi ser slutet här på. I Lystra så botar Paulus en man som varit förlamad från födelsen. Så folket tror att Paulus och Barnabas är gudar. Barnabas, han pratar inte så mycket så han är nog Zeus. Medan Paulus pratar mycket så han är nog talekonstens gud Hermes. Och prästen i Zeus-templet, han kommer ut och vill offra till dem. Han har kransar och oxar med sig. De lyckas med nöd och näppe avstyra detta. De säger att vi är människor som ni. Vi predikar om den levande guden som gjort himmel och jord. När de har avstyrt det här offret så kommer istället judar ner från Antiochia i Pisidien och från Ikonium. Och de får med sig folket och stenar Paulus. Och släpar ut honom ur staden. De tror att han är död. Men lärjungarna samlas omkring honom. Och då reser han sig upp igen och går in i staden. Och Paulus skulle senare skriva i sitt sista brev. Om de förföljelser och lidanden som drabbade mig i Antiochia, Ikonium och Lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå. Men Herren har räddat mig ur dem alla. Andra Timoteus brev 3. Nästa dag ber de sig till Derbe. Och där förkunnar de evangeliet. Och många blir omvända. Och sen vänder de tillbaka. Och då tar de inte kortaste vägen till Antiochia. Utan de tar vägen tillbaka genom städerna där de varit. För att styrka lärjungarna. Och utse äldste också i församlingarna. Eller pastorer då. Och sen predikar de i Perge. Och sen åker de direkt till Antiochia. Inte via Cypern. Utan raka vägen. Och man kan ju fråga sig om de inte hade stannat längre tid i städerna, om de inte blivit bortdrivna. Man kan få det intrycket där när man läser fortsättningen att de stannar länge. Eller Paulus stannar länge, Barnabas inte med dem. När han ofta har möjlighet, inte alltid. Men genom Guds försyn så drivs de på. Det blir en ganska snabb missionsresa. När de nu är i Antiochia så kommer det några judar från Jerusalem, eller från Judén, och börjar lära att hedningarna måste omskära sig för att bli frälsta. Så det är förmodligen vid den här tiden som Paulus skriver i Galaterbrevet. Det är ju samma problem där. Paulus har precis varit i... Nu ska vi se om vi får... I provinsen Galatien. Det här är landskapet Galatien. Men provinsen. Man kan se om man anstränger sig. Det är väldigt Antiochia, Lystra, Ikonium och Derbe. Vissa tänker sig att det är landskapet som Paulus skriver till. Och där har han inte varit än. Om det är provinsen, då stämmer det perfekt. Och det stämmer ju också med att det är den här frågan som är aktuell då. Och de nygrundade församlingarna håller ju nu på att föra in villkor i evangelium. Och Paulus vet ju vad som händer om man försöker bli frälst på lagens väg. Han skriver till dem, ni har ju hört hur jag betedde mig för inom judendomen. Hur jag våldsamt förföljde Guds församling och försökte utrota den. Jag gick längre i judendom än många jämnåriga i mitt folk. Och ivrade mer fanatiskt än mina fäders stadgar. Och han skriver i början, jag är förvånad över att ni så fort överger honom som har kallat er genom Kristi nåd. Och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Paulus nämnde också Barnabas i Galaterbrevet, och han är med på första missionsresan. Så det stämmer bättre med den här tiden. Man sänder nu från Antiochia, sänder man Paulus och Barnabas till Jerusalem för att ha ett möte med apostlarna där de löser frågan. Och det är ju snarare för församlingarnas skull än att apostlarna skulle vara oklara i den här frågan. Petrus är ju väldigt klar redan efter sin syn. När han ska slakta och äta och sen gå hem till Cornelius. Så där bekräftas det att hedningarna behöver inte omskäras. Och från Jerusalem får de med sig ett brev om detta. Och även två män, bland annat Silas, som tar med sig brevet. Förutom Paulus och Barnabas. Sen stannar de och undervisar i Antiochia ett tag. Den andra resan börjar med att Paulus säger till Barnabas, vi borde resa tillbaka och besöka bröderna i alla städer där vi predikat Herrens ord och se hur de har det. Så det börjar inte med att man går ut till nya ställen, utan att man styrker dem som redan har fått Guds ord. Och sen går man vidare. Men när de ska resa, då kommer de inte överens. För Barnabas vill ha med sig Johannes Markus. Men Paulus tycker inte att det är lämpligt. Han övergav ju dem ganska snart på resan. Så Barnabas reser till Cypern. Nu ska vi se. Med Johannes Markus. Det är inte med på kartan då. För det här är ju Paulus resor. Medan Paulus tar med sig Silas. Och de är i städerna där de varit i. Den här resan ser vi väldigt tydligt hur Gud kan leda konkret. De verkar ha tänkt resa till Asien eller västra Turkiet där Efesus ligger. Men det står två gånger i samma sammanhang om hur Guds ande hindrar dem att resa. Först till Asien och sen när de kommer till Mysien där i väster så hindras de att resa uppåt norrut till Bitynien. Så de reser vidare västerut till Troas. Och där har Paulus en dröm, en syn. En man från Makedonien som säger, kom över hit till Makedonien och hjälp oss. Och det går ju inte att ta miste på vad Gud vill här. De hindras att resa norr och söder och de kommer österifrån. Har en syn om att de ska resa västerut. Här ansluter också Lukas något diskret. Det börjar stå vi i texten. Och nu reser man till Makedonien, Filippi, Thessalonika och Berea. Och i Filippi finns ingen synagoga, så att de går till ett böneställe. De tror att det är ett böneställe i en flod. Och där samlas några kvinnor som de predikar för. Bland annat Lydia. Och Gud öppnar hennes hjärta så hon tar emot evangelium. Men hela hennes familj blir döpt. Det är hela hushållet. Sen insisterar hon på att apostlarna ska bo hemma hos henne. Och man kan se något av den gästfriheten och generositeten i församlingen i Filippi. När vi sen läser Filippibrevet. Där står om hur de var den första församlingen som började understödja Paulus och ge honom ekonomiskt stöd. Och de skickar också en gåva sen när han är fång i Rom. Slutet av den tredje resan. De stannar i Filippi ända tills Paulus en dag driver ut en spådomsande ur en slavflicka. De följer efter dem och ropar. De här männen är den högste gudens tjänare. De förkunnar för er en väg till frälsning. Och hon gör det dag efter dag tills Paulus befaller anden och lämnar henne. Men de förkunnar ju inte en väg, som om det fanns flera, utan de förkunnar vägen. Men hennes ägare, de tjänar mycket pengar på henne. Nu kan de inte göra det längre, när hon inte kan spå. Så de för dem till myndigheterna, Paulus och Silas, och de blir piskade offentligt och kastade i fängelse. Och där befrias ju alla fångar genom ett Guds under. Vi känner till berättelsen. Och fångvaktaren kommer till tro. Fångarna stannar kvar. Fångvaktaren blir omvänd och han tvättar deras sår. Deras familj blir döpt. Nästa dag, då sänder domaren bud att nu är ni fria, nu får ni gå. Och Paulus är inte nöjd med det. De är romerska medborgare, de får inte behandlas så här. Och nu vill de skicka iväg oss i hemlighet. Det duger inte, utan domarna får komma och hämta dem. Och förmodligen har det här mer att göra med församlingen än Paulus egen upprättelse. Att när Paulus har lämnat Filippi så vill han inte att församlingen ska vara rättslös, utan domarna ska respektera de kristna. Sen går de hem till Lydia. Det står, de träffade bröderna och gav dem uppmuntran och tröst. Nu har Paulus och Silas piskats offentligt och satt i fängelse. Men Paulus uppmuntrar bröderna och tröstar dem. Och det är samma Paulus som sen skriver till församlingen i Filippi och uppmuntrar dem när han är fängslad i Rom. Ja, även om mitt blod skulle utgjutas medan er tro bärs fram som ett offer, är jag glad och gläds med er alla. På samma sätt är ni glada och gläds med mig. Så han hjälper dem hela tiden att vända blicken till tronskatt, så de kan glädjas i alla svårigheter. Sen lämnar de staden som domarna har bett om och kommer till Thessaloniki. Och där går de till synagogan. De är där under tre sabbater och samtalar. Och några judar övertygas. Men många greker också. Och en hel del finnor och förnäm släkt står det. Men judarna blir avundsjuka och ställer till upplopp. Så att Paulus och Silas lämnar staden nästa dag. De får inte tag på Paulus och Silas. Nu är Paulus orolig för församlingen i Thessalonika. Det kan vi läsa om senare. Han har varit där i 3 veckor. Och efter första resan i Galatien så håller församlingarna på att avfalla ganska snart efter att de har lämnat. Hur ska det gå nu i Thessalonika efter 3 veckor? Och de reser vidare i alla fall till Berea och de går till synagogan där. Och där är judarna mer öppna. De lyssnar och tar till sig ordet och de undersöker i skrifterna. Stämmer det här? Så många judar kom till tro och även många grekiska kvinnor och män. Då får judarna i Thessalonika veta att Paulus förkunnar i Berea. De kommer ner och hetsar upp folket där. Så Paulus sänds iväg. Han är tydligen det röda skinket framför andra. Han var ju förföljare av församlingen. Han var ju den mest hängivna. Då kan jag inte stå ut med att se honom predika det motsatta budskapet nu. Så Silas och Timoteus stannar kvar i Berea. Och Paulus, hans vägvisare, tar honom till Aten. Och han är fortfarande orolig för församlingen i Thessaloniki. Judarna har ju kommit ner från Thessaloniki, dessutom till Berea. Så han vet ju vilket motstånd det finns i Thessaloniki. Så det är säkert nu när han skickar iväg vägvisarna tillbaka till Berea. Så man ber dem att skicka Timoteus till Thessaloniki. Innan Timoteus och Silas kommer till Paulus. Så medan Paulus väntar i Aten, då samtalar han i synagogan. Och även på torget. Och på torget undrar man, vad är det han förkunnar egentligen? Så de för honom till Areopagen, där man kunde lägga fram olika läror. Och där håller Paulus sitt tal. Han anknyter till atenarnas religion och samtidigt visar den stora skillnaden. Ni tillber en gud som ni inte känner. Ni har ett altare åt en okänd gud. Och jag förkunnar nu detta som ni inte känner. Och det är en gud som har skapat allt. Och som en dag ska döma världen. Inte som de gudar som ni tillber. Men när han sedan nämner Kristi uppståndelse, då börjar några att håna honom. Andra vill höra mer än Lammet går, säger de. Men Paulus fortsätter inte talet. Det är några som kommer till tro här. Det kan vi också se senare, hur Paulus inte vill tala när människor hånar honom, utan då går han någon annanstans och tar med sig lärjungarna. Vi kan också se att den här predikan, den är väldigt pedagogisk och anpassad för att inte stöta bort i onödan. Men det finns alltid saker i det kristna budskapet som är främmande och kan vara stötande för den som har en annan tro. Och det kommer Paulus skriva om senare till församlingen i Korint. Och det är dit han går nu efter Aten. Där kommer han att stanna 1 år och 6 månader. Han går till synagogan och samtalar med judarna som vanligt. Och Silas och Timoteus, de kommer ikapp Paulus. Och då är han upptagen med att vittna för judarna. Men de hånar honom, så då går han till hedningarna istället. Här har han en syn under en natt. Herren säger till honom: var inte rädd utan tala. Och låt dig inte tystas. Jag är med dig. Ingen ska röra dig eller skada dig. Vi har mycket folk i den här staden. Så här kan han stanna 1,5 år. Och det är förmodligen ganska snart efter att Silas och Timoteus har kommit som han skriver första och snart också andra Thessalonikerbrevet. Då skriver han om sin oro för församlingen. När jag inte längre stod ut sände jag bud för att få veta hur det var med er tro. Kanske hade frestarna frestat er och vårt arbete varit förgäves. Men nu har Timoteus kommit tillbaka från er med goda nyheter om er tro och kärlek. Han har berättat hur ni ständigt tänker på oss med glädje och längtar efter att få träffa oss, liksom vi längtar efter er. Så har vi genom er tro fått nytt mod när det gäller er bröder, mitt i alla våra svårigheter och lidanden. Nu lever vi när ni står fasta i Herren. Man riktigt hör hur han andas ut. Paulus reser sedan vidare. Jag måste hålla i den här. Det är som med nådemedel. Man måste bruka dem också. Det här är andra resan. Paulus reser vidare från Korint till Efesus, som vi ser. Var ju dit de inte fick komma förut. Och nu gör han bara ett kort stopp där i synagogan. Men de säger att de vill höra mer, att han ska stanna där. Och Paulus svarar: jag kommer tillbaka till er igen om Gud vill. Och sen reser han tillbaka då till Antiochia. Vi ser den tredje resan. Den gör Paulus ensam. Eller han har ju följeslagare. Men inte med Silas eller Barnabas. Och då verkar Efesus vara det första målet. Jag tror också att det ska vara längre norrut här. Jag reser genom Galatien. Landskapet Galatien. Jag tror att det är här uppe. Det gör inte så stor skillnad. För han reser snabbt igenom här. Galatien och Frygien. Och kommer så till Efesus. Och stannar där i 2 år. Först är han i synagogan i 3 månader. Men när några där inte vill tro, utan talar illa om vägen, alltså den kristna tro, då lämnar han dem och tar lärjungarna till Tyrannus hörsal. Så undervisningen kan fortsätta, men utan att tro, som är det dyraste vi har, att den förlöjligas. Det blir ju så fel att ha undervisning i det sammanhanget. Och i Tyrannus hörsal undervisar han i 2 år. Och alla som bodde i Asien, alltså västra Turkiet, judar och greker, fick höra Herrens ord. Mot slutet av den tiden blir det upplopp i Efesus på grund av den kristna förkunnelsen. Det är ju då de som tillverkar små avgudatempel och liknande föremål. De inser att om människor tror att det bara finns en gud som har skapat himmel och jord. Och att de här gudarna som vi tillverkar, det är ju inga gudar. Då kommer ju vår verksamhet få lägga ner. Så att de får igång ett uppror i staden. De är väldigt stolta över sin gudinna Artemis. Och folk ropar i timmar där. Stor är Efesiernas Artemis. Till statssekreteraren lyckas lugna folket och skingra dem. Man kan ju tänka sig idag vad skulle hända om man fick lägga ner verksamheter som inte stämde överens med sanningen eller med vad som är gott och rätt. Det blir inte mycket kvällstidningar i alla fall. Efter de här oroligheterna så visar Paulus igen att han är Paulus. Det är han som har varit utsatt för livsfara. Men han kallar till sig lärjungarna och tröstar dem och uppmuntrar dem, står det. Och sen lämnar han dem och åker genom Makedonien och uppmuntrar lärjungarna där. Alltså där han var förra resan. Filippi, Thessalonike, Berea. Den är i Efesus som han skriver Korintierbreven. Och där skriver han också, han har mycket kontakt med församlingen i Korint. Och i första Korintierbrevet, då har han redan haft kontakt med dem, då skriver han om en ändrad resplan. Han ska inte komma så snart till Korint. Utan han ska komma där efter att han har varit i Makedonien för att kunna stanna där lite längre. Och det tycker Korintierna att det är inte alls bra. Förmodligen inte alla, utan förmodligen är det hans motståndare. Så ser att nu är Paulus, visar han hur opolitlig han är. När han gör något som egentligen är till deras nytta. Så i andra Korintierbrevet så får han skriva om det. Att vårt budskap handlar ju inte om våra resplaner. Vårt budskap är ju att Kristus har uppfyllt alla Guds löften. Och nu kommer vi och undervisar er en längre tid. I de här breven skriver han också om en insamling till församlingen i Jerusalem. En ny insamling. Han är på väg till Jerusalem nu. Egentligen. Men först är han i Korint i 3 månader. Och när han är i Korint så skriver han Romarbrevet. Det kan ju låta underligt. För när var Paulus i Rom? Han har inte varit där än. Och det är därför Romarbrevet. Det handlar inte om problem i församlingen eller något sånt. Utan han kan lägga fram evangeliet precis efter den struktur han själv vill lägga upp. Utan några sidospår. Så därför har vi ett så oerhört klart budskap i Romarbrevet. Där skriver han också om insamlingen till de kristna i Jerusalem. Och att han vill komma till Rom. Och man hör om hans planer där. Be att jag blir räddad från de i Judén som inte tror. Och att hjälp mig ha med mig till Jerusalem. Bli väl mottagen av de heliga. Då ska jag med glädje komma till er. Om Gud vill. Och vila ut tillsammans med er. Så nu är Paulus på väg till Jerusalem. Och sen vill han till Rom. Men först ska han resa tillbaka då. Och då reser han genom Makedonien. För att undvika ett attentat. Som judarna hade planerat. När han skulle ta sjövägen mot Syrien. Och sen seglar han förbi Efesus för att inte bli uppehållen. Han vill till Jerusalem före pingst. Och han förstår att stanna i församlingen så har de, det finns alltid saker som man måste ta hand om då. Så han stannar i Miletus och kallar till sig de äldste i församlingen där. Och nu vet han, när han är på väg mot Jerusalem, att fångenskap väntar honom där. Han säger att i stad för stad, stad efter stad, så vittnar andra om det. Alltså profeterna i församlingarna. Men han vet inte hur det kommer att sluta. Bara jag får fullborda mitt lopp och den uppgift jag har fått av Herren. Att vittna om Guds evangelium, säger han. Och sen lämnar aposteln då. Han säger att ni kommer inte att se mitt ansikte igen. Han överlämnar dem åt Gud och hans nåderika ord. Guds ord är tillräckligt. Det kan man tänka på det här stället. När man möter romerskatoliker som menar att Det är ju apostelämbetet, Petrusämbetet, som är så viktigt. Paulus överlämnar dem till Gud och hans nåderika ord. Det är det. Sen reser de mot Jerusalem. De stannar några gånger på vägen och Paulus får bekräftat att det är fångenskap som väntar. I Jerusalem så går Paulus till templet. Han ska visa att han har inte avsagt sin Moselag. Och efter en vecka så får några judar från Asien syn på honom. Han släpar ut honom utanför templet och tänker döda honom. Men han blir räddad av romerska soldater. De fängslar honom. De tänker, vad är det här för förbrytare som de tänker slå ihjäl? Så han förs snart till Caesarea av säkerhetsskäl. Där sitter han i 2 år utan någon rättegång. Så till slut, när han inser att antingen får jag resa tillbaka till Jerusalem för att ha en rättegång där, och då kommer jag förmodligen bli överfallen, eller så blir det ingen rättegång, så får jag sitta här. Så vädjar han till kejsaren. Han får flera tillfällen här och vittnar om evangelium. Det är ju därför han är fängslad. Så han talar om hur han, det vänds ihop. Han har vuxit upp som farisé och blivit omvänd, sett Kristus på vägen till Damaskus. Och hur Guds löften genom profeterna har uppfyllt. Och de säger ju då, Agrippa som hör det här talet, han säger, det här är ju ingen förbrytare. Hade han inte värdat till kejsaren kunde vi släppa honom. Men Paulus skulle till Rom. Så att efter detta så sänds Paulus till Rom. Nu ska vi se. Det är inte med här. Och i Rom stannar han i 2 år. Först möter han de ledande judarna där och lägger fram evangeliet. Och sen så får han möta alla som kommer hälsa på honom på hans samtalande och predika Guds ord. Så det är under den här tiden som Onesimus kommer, den förrymda slaven. Och han blir omvänd genom Paulus förkunnelse. Han är slav till Filemon som är medlem i församlingen i Kolosse. Så Paulus sänder tillbaka Filemon, sänder tillbaka Onesimus till Filemon med ett brev, Filemonbrevet. Vädjar att Filemon ska ta emot Onesimus, inte bara som en slav, utan som en älskad broder. Han skriver samtidigt förmodligen Kolosserbrevet och Efesierbrevet. Och här kan man se att Paulus, han har fått tillbaka förtroendet för Johannes Markus. Han skriver om honom i Kolosserbrevet. Och Johannes hade ju följt med Barnabas på den andra missionsresan, så han har ju visat förmodligen då att han går att lita på. Efesierbrevet är förmodligen ett rundbrev till flera församlingar. Paulus har varit där i 2 år. Men det är inga personliga hälsningar i det brevet. Och vissa handskrifter har Laodikea istället. Till församlingen Laodikea. Så det är förmodligen samma brev som det står om i Kolosserbrevet. Där det står att de ska skicka sitt brev till församlingen Laodikea. De ska läsa brevet som församlingen Laodikea. När han är i Rom får han också en ekonomisk gåva från församlingen i Filippi. Jag nämnde det tidigare. Han skriver till dem, det har glatt mig mycket i Herren att er omtanke om mig till slut fick blomma upp. Visst tänkte ni på mig tidigare också. Men då hade ni inget tillfälle att visa det. Jag säger inte att jag har saknat något. Jag har lärt mig att leva med det jag har. Jag kan leva enkelt, jag kan också leva i överflöd. Med allt och alla förhållanden är jag förtrogen. Att vara mätt och att vara hungrig. Att ha överflöd och att lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge. Han skriver också då om hur hans fångenskap har varit till nytta för evangeliet. Jag vill att ni ska veta, bröder, att det som hänt mig snarare har lett till framgång för evangeliet. Det har nu blivit klart för hela pretoriet och alla andra att det är för Kristi skull jag sitter i fängslan. Och min fångenskap har gjort de flesta av bröderna så övertygade i Herren att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt. Inför rättegången så tänker han nu att det för honom finns två alternativ som på sätt och vis är goda. Jag dras åt båda hållen. Han kan antingen bli frikänd eller avrättad. Jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Men för er skull är det mer nödvändigt att jag får leva kvar här i kroppen. Det är jag övertygad om. Och jag vet att jag ska få leva och vara kvar hos er alla och hjälpa er till framsteg och glädje i tro. Och vi vet ju också att Paulus blev frigiven efter denna fångenskap. Och gjorde sin sista missionsresa som inte återberättade i Bibeln. Men då skriver han sedan pastoralbreven. Men det här är de missionsresor som finns återgivna i apostlagärningarna. Och det är först och främst frälsningshistoriskt. Alltså vi behöver inte upprepa det här. Utan vi får se hur Guds ord kommer ut och kommer till oss. Och får ta emot det med tacksamhet. Men vi kan dra lite lärdomar också. Att det behövs långsiktig undervisning under lång tid. Och samtidigt att när det blir svårigheter så använder Gud dem i sin försyn. Och så att vi ska predika evangeliet frimodigt. För även om budbäraren förföljs så är Guds ord mäktigt. Amen. Jag ska också pålysa. John Brown nämnde att i början av april nästa år så kommer han ta med sig en grupp till Grekland, även till Efesus och Thessalonike, Berea, Aten, Korint. Så man kan få se där Paulus har varit. Så det är ni som har möjlighet.